Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Vi ber dig, kära Herre och Gud, att du visar oss det viktigaste i livet. Visa oss hur denna världens rikdom är förgänglig. Visa oss hur vi genom att förtrösta på egen kraft och egen visdom endast stör bort ifrån dig. Bevara oss från att sätta vårt hopp till detta förgängliga liv. Bevara oss genom ditt ord där du omvänder oss och skänker oss evangeliets värme. Genom din son, Jesus Kristus. Amen. Och dagens predikotext är Uppenbarelseboken 3, vers 14-22. Och idag så ska vi börja med att tala om kaffe. Vi ska börja tala om kaffe idag. Ni kanske har druckit kaffe till frukost. Någon redan har hunnit dricka en kopp kaffe idag kanske. Och om ni inte dricker kaffe så får ni tänka på te eller någon annan varm dryck istället för den här bilden. Men jag kommer att tala lite om kaffe. För när vi ska dricka kaffe, antingen vi blir bjuden på en kopp, beställer den på ett café eller går till kaffepannan för att hälla i en kopp till oss själva, så är det en sak vi förväntar oss av kaffet, och det är att den är varm. Vi förväntar, när vi talar om kaffe, att det är varm kaffe. En kopp kaffe är lika med en kopp varm kaffe i våra huvuden, eller hur? Vi tar det för givet. Det finns liksom inget annat än varmt kaffe. Förstås finns det olika grader av varmt kaffe, från brännhet till lagom varmt. Men den ska vara varm ändå. Så när vi vill ha en kopp kaffe så menar vi en kopp varm kaffe. Vi vet när kaffet är för gammalt. Det är när det inte är varmt längre. Då är det vad vi brukar kalla ljummet kaffe. Eller ljummen kaffe, vad man nu säger. Det är varken varmt eller kallt, men något mitt emellan. Om ljummet kaffe vet vi en sak. Och det är att det har varit varmt för inte så länge sedan. Det har alltså varit varmt en gång i tiden. En kopp ljummet kaffe brukar inte vara vad vi önskar oss när vi vill ha kaffe. Det är inte ljummet kaffe vi vill ha. Det smakar inte gott och det värmer heller inte upp kroppen längre. Ljummet kaffe är mer eller mindre oanvändbart för oss. Och det kan lika gärna spillas bort för att koka nytt varmt kaffe. Nog om kaffe så här långt. Men i dagens episteltext, där får vi höra om en kristen församling som är som en kopp ljummet kaffe. Den har varit varm en gång i tiden, men den är det inte nu längre. Den har förlorat stora delar av sin funktion och av sin kraft. Aposteln Johannes, han är på ön Patmos utanför Efesos, där han blivit förvisad av myndigheterna. Här befinner han sig mot slutet av ett långt liv när han mottar särskilda uppenbarelser om Gud. Det han får se får han i uppdrag att skriva ner för 7 församlingar i trakten kring Efesos som lider under kristen förföljelse mot slutet av det första århundradet. Dagens episteltext är brevet till den 7:e av 7 församlingar som Jesus genom Johannes skriver till. och alla församlingarna låg kring staden Efesos i dagens västra Turkiet. Församlingen i Laodicea, det är en församling med problem. Det vill säga, den vet inte själv att den har problem, men det är också det stora problemet, att den inte vet om det. Den har blivit självbelåten och likgiltig till Gud. Församlingen är tydligen rik på ägodelar och den saknar inget jordiskt. Johannes skriver om församlingen att den säger om sig själv att jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. I egna ögon har den allt vad den behöver. Den saknar ingenting. Heller inte förlåtelsen från Gud saknar den. Behövs ju inte när man har allt. Jesus säger om den här församlingen att den är varken kall eller varm, men att den är ljum. Den är ljum, står det i texten. Den har varit varm, men den är det inte nu längre. Vore den bara kall eller varm, säger Jesus genom Johannes. Vore den bara kall eller varm. Vore den kall så hade ju evangeliet haft en chans. Det kalla är i detta sammanhang det som aldrig varit varmt förut. Alltså kunde det omvändas med evangeliet. Men ljum, det är den värsta sorten. De som en gång har smakat och känt Guds kärlek, men sedan blivit likgiltiga till honom och fastnat i sin rikedom och det jordiska livet. Det är de som säger till Gud: vi har redan avklarat dig, Gud. Det har vi liksom lagt bakom oss. Nu koncentrerar vi oss om det jordiska resten av våra liv inom ramen av en kristen församling. Det handlar om vad vi gör, vad vi äger, vad vi har för tankar om livet. Vi, oss. Tillståndet i församlingen i Laodicea, det var uruselt. Det stod riktigt illa till i den här församlingen. Medan Jesus funnit något att berömma i de andra församlingarna han skickat brev till, om det så endast var deras lilla kraft, om så endast deras svaghet som han berömde, så finns här inget att lyfta fram i den här församlingen. Det är som om Jesus druckit en klunk ljummet kaffe när han säger: jag skulle önska du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Det vore som om vi av misstag drack en kopp ljummet kaffe och omedelbart ville spotta ut det igen. Det var ju inte alls vad vi förväntade oss. Det smakar inte som kaffe ska smaka. Och det har inte den kraft som kaffe ska ha. Det har förlorat sin kraft och tappat sin smak. Det är inte längre ordentligt kaffe. Det har endast varit kaffe en gång i tiden. Och enda sättet att få ordentligt kaffe är att spotta ut, spy ut det, eller hälla ut och brygga nytt. En ljum församling har ungefär lika mycket kraft som ljummet kaffe. Problemet i församlingen i Laodicea, det var att de förtröstade på sina ägodelar och på sin egendom. De satte sitt hopp till det jordiska. Och de mådde också väl med det jordiska. Det hade tydligen gått mycket bra för dem ur ett jordiskt perspektiv. Och med deras rikdom så växte också deras likgiltighet till Gud och till hans ord. De hade nog med sitt och ville inte ha inblandning av Gud i sin församling. Ingen fick komma till dem och säga att de var syndare som behövde omvända sig, för de hade inget att omvända. De mådde helt utmärkt i egna ögon, tack annars. Vad finns det egentligen att göra med sådana? De som menar att Gud inte har något att bidra med i deras liv och att de mår helt bra med det jordiska, men fortfarande kallar sig för kristna. Förstås så kommer ett sådant falskt verk att falla på den sista dagen i domen. Det är klart. Men det är ju en tragedi när en kristen församling utvecklas till att vara likgiltig till Gud och till evangeliet och fokusera på det som hör det här jordelivet till, med allt det innebär. Jesus, han skriver till en församling som närmast är död andligt sett. Det finns inte mycket kvar att ta fast vid. Och man kan kanske egentligen säga att den är död, den här församlingen i Laodicea. Jordelivets bekymmer har tagit makten över deras tankesätt och över deras styresätt i församlingen. Gud har måste ge vika för viktigare saker. Detta är en varning. Och det är därför den här texten finns med. Som en episteltext. Den är med som en varning. För oss i vår församling. Och för alla kristna församlingar. En varning för alla kristna församlingar. Så här kan det gå. Det är en varning. I vår iver efter att bygga en församling. Med alla de synliga element som vi menar en församling ska ha. Så ska vi akta oss väl. För att inte bli. Just som församlingen i Laodicea. Situationen där var extrem. Det var den. Det var en extrem situation som beskrivs. Det var det. Men det behövs inte lång tid av ignorans av Gud för att hamna i en liknande eller exakt samma situation. Vänder vi Gud ryggen eller låter honom komma i andra hand? När vi bygger församlingen så kan vi fort sluta som församlingen i Laodicea. När det handlar om vad vi vill och vad vi vill bygga snarare än vad Gud säger i sitt ord. Vad han talar, vad han ger oss att arbeta med. När våra egna ambitioner trumfar Guds ambitioner. Eller vi tycker vår egen församlings förträfflighet övergår våra systerförsamlingars. Mycket snabbt kan det endast vara ett skal kvar, precis som församlingen i Laodicea. En församling som endast var kristen i namnet. Kristus var inte i fokus i den församlingen. Det var däremot den mänskliga visheten. De förtröstade på sitt eget verk och då måste Guds verk ge vika. Församlingen förstod inte att just den som trodde den var så rik, den var ynklig, fattig, blind och naken, som Jesus säger. Att Jesus skriver detta brev till församlingen genom Johannes penna, det visar att han inte riktigt gett upp hoppet ännu. Fast man kan betrakta den här församlingen som en död församling. Jesus har inte gett upp hoppet. Är det något Jesus har så är det tålamod. Församlingen i Laodicea är död eller döende. Men Jesus han kommer med en sista förmaning om att de ska vända om. Han ber dem rikta sina ögon bort ifrån sitt eget verk. Till Jesu Kristi frälsningsverk. Byta fokus. Han vill vara mittpunkten i deras liv. Precis som han vill vara mittpunkten i våra liv. Och därmed också vill han vara mittpunkten i sina församlingars liv. Han vill ha tillbaka sin plats som den viktigaste människan i församlingen i Laodicea. Han vill vara mittpunkten. Han vill ha uppmärksamheten. Han vill att de ska byta ut jordisk rikedom med andlig rikedom. Han jämför evangeliets skatter med guld, vita kläder och salva. Varför just dessa tre? Guld, vita kläder och salva. Jo, både gruvdrift, handel med fina kläder och produktionen av en speciell salva, de var viktiga inkomstkällor för staden Laodiceas ekonomi. Gud, han har lite humor. Så Jesus, han säger att de ska byta ut dessa saker. Eller han jämför evangeliet med dessa saker. Jesus, han erbjuder större rikedom i evangeliet än vad de kommer att finna i Laodiceas ekonomi, i sin egen egendom, i sin egen rikedom, vad de känner till och betraktar som gott och rikt och värdigt. Jesus erbjuder större rikedom i evangeliet. Till skillnad från det renaste guld som de kanske hade tillgång till i den här staden, så har evangeliet absolut inga orenheter eftersom det är renat i eld. Förlåtelse från Gud, det är bättre än fina kläder eftersom det erbjuder de vita kläderna som är Kristi rättfärdighet. Guds ord erbjuder bättre läkedom än den lokala salvan som de hade eftersom det lindrar andlig blindhet. Evangeliet är alltså mycket bättre än allt vad de kan få tag i sin egen stad. Jesus, han knackar på deras dörr. Det står att han knackar på deras dörr. I den gamla översättelsen står det att han klappar på deras dörr. I nya står det knackar. Han knackar på dörren. Han vill komma in i deras hjärtan igen. Han vill ha tillbaka sin rättmässiga plats i deras liv. Jesus står vid dörren och knackar, står det. Vad är det som får någon att öppna för Jesus? Jo, det är den som hör Jesu röst. Det är den som hör Jesu röst. Jesu röst är det avgörande för att öppna dörren för honom. Jesu röst är det avgörande. Det är hans röst som får någon att öppna dörren för honom. Den andligt döde kan inte välja Jesus. Men Jesus kan genom sin röst omvända den som inte tror. Och Jesus sa det till sina lärjungar före han skulle offras för våra synder. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Det är Jesus som väljer oss. Och han hade också valt sina i församlingen i Laodicea. Så han knackar på. Han låter sin röst höras för den. Den som omvänder sig från synden genom den heliga andes kraft, genom Jesu röst, ingår i Jesu nära gemenskap. Han beskriver det med att Jesus går in till den. Han knackar på. De hör hans röst, så går han in till den. Och de håller måltid tillsammans. Detta är den troendes liv i gemenskap med Jesus. Genom Guds ord. Gemenskap med Jesus genom Guds ord. Det är vad det handlar om. Det här beskriver inte nattvarden. Eftersom nattvarden är det endast vi som äter. I nattvarden är det vi som äter. I den här måltiden är det en gemensam måltid. Så som beskrivs. Och det är alltså en livslång gemenskap med Jesus. Genom ordet. Och det är om dem Jesus säger. Jag kallar er mina vänner. Och Jesus gav detta löfte till alla troende. Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Genom sitt ord kommer han till honom, till oss, och stannar där hos oss. Den som segrar är Jesus sanna vän. Den som segrar till slut är Jesus sanna vän. Och för den segrande gäller löftet om det eviga livet. Jesus, han liknar det eviga livet med att han ska låta de troende få sitta hos honom på hans tron. Detta är den tron där Guds lamm är och där han leder sin jord. Här är också den helige ande som skänker sitt nåde ord åt församlingarna. Från tronen skänker den helige ande sitt ord till församlingarna. Inklusiv dessa ord till församlingen i Laodicea. De kommer från den helige ande. Himmeln, det är en nådalön. Vi kan inte förtjäna den. Och det visar just det här tillfället med församlingen i Laodicea. De har inte förtjänat någonting. De är ju totalt värdelösa. Andligt sett. Men Jesus kommer ändå efter dem och förmanar dem. Han vill in i deras liv igen. Himmel är en nådarlön. Det eviga livet är Guds gåva till oss. Vi ska sitta på en nådatron. Jesus fick själv sin egen tron efter att han segrat genom att vinna vår frälsning. Genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Nu skänker han också denna tron, denna nådatron, åt alla som segrar genom tron på honom. Må Gud bevara vår församling med värmen ur sitt livgivande ord, så att vi förblir en varm församling i betydelsen vi förblir i Guds ord. Och vi går segrande ur den här världen när tiden är inne. I Jesu Kristi namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må du stadfästa orden i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.